Prolog. Svärdsklingan svepte oroväckande nära hans huvud. Med en kraftansträngning reste han sig från sin hukande position och tog ett steg tillbaka. Hans motståndare utnyttjade tillfället, följde upp med en serie attacker och lade all sin kraft bakom slagen. Bardas Fokas, som var både äldre och mindre än sin motståndare, fick använda all sin erfarenhet och list för att undvika att bli träffad av den vassa klingan. Vakterna runt om skrek ut sitt missnöje med att deras general såg ut att vara i underläge. Den unge slaven som Bardas Fokas själv handplockat för den här striden log segervisst. Han visste att han skulle gå fri om han kunde besegra generalen. Alternativet var döden eller ett liv i armod som slav i kejsarens trupper. Bardas Fokas hade valt honom därför att han var den bästa kämpen bland fienderna från den bulgariska gränsen. Enligt soldaterna som tillfångatagit honom tillhörde han den bulgariska upprorsledarens livvakt. Slaven, som insett möjligheterna till en snabb seger, svepte med skölden mot Bardas Fokas svärdshand och följde upp med ett kraftigt utfall mot hans huvud. Bardas Fokas duckade och undvek hugget med en hårsmån. Vakterna runt om dem tystnade och stirrade förfärade på kampen som tycktes avgjord. Istället för att ta ett steg bakåt, som var det självklara valet för att undvika slavens attacker, valde Bardas Fokas istället att ta ett steg framåt, rakt in i motståndarens famn. Slavens svärd var därigenom obrukbart bakom hans rygg. Med all kraft förde han därefter upp sitt knä mot slavens skrev. Som ett stön vek sig dubbel. Bardas Fokas följde upp sin attack genom att möta hans huvud med ytterligare ett knä. Knaket, när hans näsben krossades och trycktes in i hans huvud, fick vakterna att grimasera illa. Slaven sjönk livlös ner framför hans fötter. Bardas Fokas sparkade undan hans svärd och böjde sig ner för att kontrollera att han var död. Svetten från hans bara överkropp droppade ner i slavens ögon som stirrade tomt upp på honom. Bakom sig hörde han hur vakterna andades ut av lättnad. Under slutdelen av kampen hade de alla hållit andan. De stod inför imperiets viktigaste batalj och hade inte råd att förlora sin general. De hade alla gjort sitt bästa för att avråda honom från denna kamp. Bardas Fokas däremot ville ha en utmaning som kunde utmana honom maximalt både fysiskt och psykiskt. Om imperiet skulle segra skulle han behöva pressa sig själv till det yttersta de närmaste dagarna. Denna kamp var bara en försmak om vad som skulle komma, men då inte mellan två män utan två krigsherrar. Samtidigt som han reste sig upp hördes rop från utkanten av lägret. Från flera håll kom män springande emot honom. Andfådda stannade upp och gjorde honör. Skleros ställer upp för strid, general, sa de alla i munnen på varandra. Utan att invänta ytterligare förklaringar vände han om och gick till sitt tält med bestämda steg. Sadla min häst för strid, sa han barsk till vakten som höll upp tältfliken i hans tält. Vi rider så fort jag är klädd. Inne stod hans uppassare och väntade vid hans rustning. Medan han blev klädd log han nöjd för sig själv. Äntligen skulle en uppgörelse komma till stånd. Efter veckor av förföljande hade till slut Skleros bestämt sig för att möta honom. När han blev utsedd till befälhavare av kejsaren hade han trott att kriget skulle vara över redan efter några dagar. Det var båda framgångsrika generaler i kejsarens trupper. Han själv, Bardas Fokas, var imperiets sista utpost. Medan förrädaren Skleros, tidigare befälhavare över imperiets alla trupper, var dess största fiende. Med en krigsherr som var överlägsen i antal hotade han riket. Bakom Skleros stod rika jordägare som ville komma åt kejsarens makt. I normala fall skulle han anfalla med full kraft mot sin underlägsna fiende. Det var på det sättet han skapat sig ett namn för sig själv. För någon strateg var han inte. Skleros hade nått sin position genom att krossa fiender som var underlägsna i antal. De gånger han ställt upp inför större krigsherrar hade han alltid förhandlat. Aldrig någonsin hade han segrat i ett slag mot en större eller likvärdig fiende. Försiktig hade han alltid varit. Men Bardas Fokas var ändå förvånad över hans beteende. I veckor hade han dragit sig undan när det närmade sig. Han hade fördelen att kunna välja plats för slaget, men valde ändå att lämna strategiskt perfekta platser bakom sig. Han måste vara mycket rädd, tänkte han när bröstharnisket fästes av hans upppassare. Någon annan anledning kunde han inte finna som förklarade Skleros beteende. Med Skleros trupper skulle han själv valt att avgöra kriget redan första gången det stått framför varandra. Nu hade dock Skleros ställt upp för att möta dem. Han undrade vad det var som fått honom att bestämma sig. Fältet det befann sig på var inte bättre än någon av de platser han tidigare övergivit. Den omgivande terrängen med det platta landskapet innebar inga fördelar. När svärdet satt på plats tog han sin plymförsedda hjälm och lämnade tältet. Efter en kort ritt nådde han trupperna som stod uppställda utanför lägret. 10 000 man. En imponerande styrka i vanliga fall. Men nu stod 15 000 man längre bort på fältet. Han skulle behöva all sin list för att ha en möjlighet att segra. Tyvärr var han också tvungen att förlita sig på att Skleros skulle göra något misstag. Om inget misstag gjordes skulle han förlora slaget. Bardas Fokas var en realist och inte en drömmare. Med 5 000 man färre var hans möjlighet att segra minimal. Från sin position kunde han se hur en man med en vit sköld hängande på ett spjut lämnade fiendeären. Han vände sig till sin ställföreträdare. Han vill förhandla. Rid ut och hör vad han vill. Med en bestämd nick körde han hälarna i hästens sida och gav sig iväg i full galopp. Bardas Fokas väntade nervöst medan de förhandlade mitt mellan trupperna. Efter vad som kändes som en evighet vände de sina hästar och började rida tillbaka. Ett moln av damm stod runt ställföreträdaren när han tvärstannade framför honom. Utan hedersbetygelser som var brukligt började han upphetsat tala. Skleros, utmana dig på tvekamp. Han vill att ni möts mellan trupperna. Förloraren lämnar imperiet. Överraskat stirrade han på honom. Med 5 000 fler män vill han avgöra striden i en tvekamp. Han rättade snabbt till sina anledsdrag. Hur vill han strida? Frågade han sen. Till häst, general. Till häst med svärd. Han skakade förvånat på huvudet. Skleros måste vara galen. Med en överlägsen krigsherr vill han riskera allt i en osäker tvekamp. Han nickade till sin ställföreträdare. Lämna besked att jag antar utmaningen. När mannen ridit iväg vände han sig om mot sina trupper. Idag avgörs kriget, ropade han och hörde hur hans ord vidare förmedlades. Förrädaren Skleros har utmanat mig på en tvekamp. Istället för ett blodigt slag mellan två krigsherrar kommer kriget att avgöras mellan två generaler. När denna dag är över vet vi vem som sitter på det romerska rikets tron. Förrädaren Skleros, eller vår gudomliga kejsare, vår Guds företrädare här på jorden. Ni får istället för att slåss agera publikt i imperiets viktigaste tvekamp. Mannarna höjde sina vapen och jublade. Från andra sidan slätten hörde samma jubelrop. Med en bestämd min vände han hästen och började rida ut på slätten. Han kände sig upprymd. Även om han aldrig skulle ta ut segern i förskott, visste han att han var förberedd för denna tvekamp. Det var ovanligt med generaler som stred själva. De flesta generaler överlät den sysslan till sina underlydande och soldater. Bardas Fokas själv hade aldrig slutat träna med svärdet. Det var hans sätt att hålla sig i form. Hans filosofi gick ut på att träning gjorde gott för både kropp och själ. Skleros var en aristokrat som var född till general. Han tvivlade på att Skleros utsatte sig för samma hårda utmaningar som han själv gjorde dagligen. Visst, han själv var också aristokrat, till och med släkt med kejsaren, och kunde därför göra anspråk på tronen. Dock med den stora skillnaden att han aldrig tyckte att han var bättre än de män han stred med. På slagfältet var alla lika. En generals blod var lika rött som en vanlig soldats och varje stridande man var lika mycket värd under en strid. När han närmade sig Skleros saktade han in farten och höll fram sin hand. Även om kampen var på liv och död var det viktigt att visa tillbörlig respekt för varandra. Det tillhörde båda framgångsrika familjer som skulle påverkas om det skämde ut sig. Svärdet hängde fortfarande vid hans sida. Kampen skulle inte börja förrän det hälsat. Skleros, som även han sänkt farten, satte plötsligt hälarna i hästens sidor och lyfte upp sitt svärd för att slå. Trots förvåningen böjde sig Bardasfokas instinktivt ner över sin hästman och satte hälarna i sidorna för att komma ifrån Skleros. Svärdet träffade ändå hans axel och han kände hur varmt blod rann ut med hans arm under ringbrynjan. Med en morrning drog han sitt svärd och vände sin häst. Skleros, som säkert väntat sig att hans list skulle ha fungerat, stirrade förfärat på honom. Din fege ursling, morrade Bardasfokas och manade på hästen framåt. Med ett vrål stötte han svärdet under Skleros sköld och kände att han träffade något mjukt. När han vände hästen såg han att förrädarens ena ben färgats röd. Skleros tycktes tveka ett ögonblick innan han plötsligt vände hästen och började rida mot sina egna led. Förvånat stirrade Bardasfokas efter honom. Skymfen Skleros utsatte sig själv för var enorm. Att på ett så utstuderat sätt bryta mot oskrivna regler inför en tvekamp framför tusentals vittnen var fullständigt otänkbart. Att dessutom fly med svansen mellan benen gjorde att hans rykte för alltid skulle vara förstört. Det var dock inte endast honom själv det skulle drabba. Hans familjs namn skulle dras ner i smutsen och det skulle aldrig mer ses som jämlikar bland Konstantinopels ledande familjer. Han vände sig tankfullt om när han hörde hästar närma sig och lyfte handen för att hälsa sina främsta officerare. Vad är det som händer? Utbrast hans ställföreträdare upphetsat. Bardasfokas ryckte på axlarna. Vi vann! Svarade han och pekade mot fiendehären som nu började dra sig bakåt. Skleros gav upp och lämnar nu imperiet.